Hej och välkomna till avsnitt 198 av podcasten En präst och mammut. Då är vi här igen, Kjell.
Ja, det här sitter jag.
Ja.
Och du heter Andreas.
Ja, jag heter Andreas, precis.
Jag sitter och tittar på en massa löv.
Ja.
Torra löv. Vi skulle ju kunna nästan säga att idag är vi ute i naturen och går här och ser oss omkring. Oj, vad skönt och friskt och krispigt i luften.
Under tassarna har vi löven.
Det har varit tacksägelsedag. Tacksägelsedag.
Det har det varit.
Därför de ligger här skulle jag gissa, men jag vet inte. Eller om det bara är utsmyckning.
Kan misstänka att det låg på altaret i helgen.
Ja, det känns som att det skulle kunna vara där de har hamnat.
Sen kan man ju tänka att man kunde lagt dem utanför dörren, men det har man inte gjort. Utan de ligger i sakristian.
Jag tycker att vi ska ha dem i sakristian.
Kan det vara så att det är några heliga löv nu, när de har varit där?
Ja, det
finns ju så mycket ritualer.
The love of God.
Ska de mortlas nu och ner i piskinan?
Ja, eller de ska användas på palmsöndagen sen. Kanske, eller på askonstan kanske.
Ja, så kan det vara. Tacksägelsedagen är över. Vi behöver längre
vi inte vara tacksamma, längre.
På ett helt år. Det är ju skönt ju.
Det är ju skönt att slippa känna någon sån här tacksamhetsskuld hela tiden.
Ja. Så nu kan vi fortsätta synda och göra dumheter, så kan vi... Tack, men det var inte förlåt söndagen, det var taxa.
Det föll.
Vi kan gå och vara bittra
just det.
Som vi brukar vara.
Ja, precis. Tråkigt. Ingenting får jag, ingenting har jag. Allt är värdelöst och lönen är för låg. Så här, det.
Hörru du, hur mår du?
Ja, det hör du. Nej, jag mår bra. Jag mår bra faktiskt.
Ja.
Allt är under kontroll. Nej, typ. Ja.
Har det hänt något spännande? Har du tjänstgjort?
Jag har inte tjänstgjort den här helgen. Nej. Eller ja, det har jag delvis gjort. Jag tjänstgjorde på lördagen i den kyrka där jag tidigare jobbade. För jag hade filmvisning klockan 15. Filmvisning mitt i maten. Och då visade vi en film från 1919 som heter Herr Arnes pengar. Och det var nästan 30 personer som var där och tittade på den.
Ja.
Så den det hade jag, men det är nästan inte tjänstgjort. Det är nästan bara nöje. Så att jag räknade nästan inte in den. Jag har inte haft någon gudstjänst eller så. Det har jag inte.
Nej. Vad hade Herr Arnes pengar med kyrkan att göra? Fanns det någon koppling?
Det är ju alltså det är existentiella frågor det handlar om.
Just det.
Det här är efter en roman av Selma Lagerlöf som det handlar väl kan man säga om moral. Det handlar lite grann om att vad vill man, vad ger man upp för kärleken lite så här. Det handlar om en flicka som är fosterbarn i en prästfamilj. Den här prästfamiljen blir mördad. Hon är den enda överlevande. Men mördarna försvinner, kommer därifrån, lyckas fly. Och sen så, man kan säga att de förklär sig eller de ändrar utseende. Och så kommer de tillbaka och då träffar hon en av dem och blir förälskad i honom. Eller riktigt kär i honom. Och de planerar till och med att ha ett liv tillsammans då. Han känner väl igen henne men hon känner inte igen honom. Och sen när hon då inser att det här är ju den som har mördat hela min familj. Hur ska jag göra nu? Vi älskar ju varandra. Hur ska jag göra? Ska jag ange honom eller ska jag inte göra det? Och hon gör trots allt det. Hon anger honom för myndigheten och talar om att han...
För länsman.
För länsman. det här utspelas på 1600-talet. Eller slutet på 1500-talet. Okay. Statsvakten heter det nog. Angiven för. Men i sista minuten så ångrar hon sig ändå så att hon springer till honom och varnar honom för att han ska kunna rymma. Ja, det är mycket moraliska frågor och så som...
Det där var inte helt lätt. Här.
Nej, det är inte lätt. Nej.
Fråga såklart. Men nu blottar jag min okunskap som så ofta jag gör. När börjar man med ljudfilm?
Man kan nog säga att jag undrar om det är så att den första ljudfilmen i världen kom, nu gissar jag lite grann, men 27 någonstans där.
Och den här var från 20...
Den här är från 19, så det här var ju en stumfilm.
Ja.
Så det var musik till bara.
Just det.
Och vi har visat ett par stumfilmer.
Jag tyckte du sa 29, men den var från 19.
Nej, 19. Jag kanske sa 29, men det var 19 i så fall.
Ja.
Så den är prick 100 år gammal.
Ja.
Filmen. Och Och i Sverige tror jag den första ljudfilmen kom 29-30, någonstans där. Mm. Så att efter det kan man nästan utgå från att...
Hur lång är en sån här film? Det känns som att den är ganska kort.
Nej, den här... Jag tror du tänker på stumfilmen, så tänker man på typ Chaplin.
Ja, min referensbank är ju inte så bred.
15-20 minuter. Nej. Den här var 1 timme och 45 minuter. Aha. Så att den var ganska lång för att vara långfilm till och med. Alltså så att säga så. Så att det var en... Det kräver ju, om man inte är van vid den här typen av film, alltså stumfilm, svartvita utan ljud så här, så kräver det en viss tålamod, tillvänjning kan man säga, för att man ska sitta en timme och tre kvart och titta på den. Och det är, jag menar, det är inte så att det är visserligen mest gamla människor som kommer, men de sitter ju inte heller och ser på stumfilm dagligen. Och man tittar ju, om man jämför med en film som är modern, så kanske en scen håller på i en minut eller två, så här, snabba klipp, och de tittar, man har mycket klipp och så här, och pratar fort och så här. Här kan då en scen med ett samtal hålla på 5 minuter kanske, och då hör man ändå inte vad de säger, så att säga. Det kommer in textskyltar då och då så här. Så
att textskyltar,
ja, textskyltar är det. Så att det är ju en, det kräver lite grann.
Ja,
alltså.
Det ställer ju en större krav på tittarens fantasi eller så, eftersom du får ju fylla i mycket mer själv då.
Ja, så är det ju. Så är det. Ibland kan man ju se på deras mörker, men det är inte det hand, det ska man inte sitta och försöka liksom, så, utan man tittar på filmen och så ser man, kommer in textskyltar då. Och det som de säger som kommer dit, det är ju det att de sitter sällan så här koncentrerat och ser på film. Nu är det generellt inte bara just den här stumfilmen, utan vi har visat andra filmer också som inte är stumfilmer. Att man sitter normalt, är man kanske hemma och ser på film. De går inte heller på bio ofta. De sitter hemma och ser på film framför tvn eller så här. Och så blir det nu går man därifrån, man kanske ska hämta kaffe eller någonting så här. Man sitter aldrig och koncentrerar sig så mycket som man gör här. Nu sitter de verkligen 1:45 koncentrerade på en och samma sak, på en film. Och man sitter inte och småpratar om annat eller så här.
Nej, men för det gör man ju ofta. Jag märker ju drövligt. Man sitter och tittar på en film samtidigt som man håller på med telefonen.
Ja, det gör jag också hela tiden.
Och så, men vad hände där? Så,
visst.
Men det mesta jag tittar är ju, kan man ju få backa lite.
Ja, ja, just det.
För det är Netflix eller någon annan sån där streamingtjänst. Ja, men du...
Eller så är det bara så att det gör inget att man missar på minuter. Nej, så kan det också vara.
Ja. Mm. Vad är det som tilltalar dig med det där? Inte de här visningarna, det tror jag. Det finns... om det var de här existentiella och etiska frågorna och så här, så är det spännande. Men just, jag vet ju att du har ju ett intresse för det.
Ja, absolut. Det här är ju min, man kan säga att det här är min typ av film, men det är inte, jag sitter inte jättemycket och ser på stumfilm, men däremot gammal film, det är ju det jag tittar mest på när jag ser på film. Så är det ju gamla svenska svartvita filmer. Så det är det vanliga. Jag kan inte säga det. Jag tycker att det är en... Många av dem är ju välgjorda. Ja. Alltså med bra skådespelarinsatser och så. Där kan jag liksom säga att den här, jag ser någon film med något gripande ämne eller så här. Och då kan jag säga att det här, den är vacker, den är bra gjord, bra filmad, bra spelad så här. Men det är ju inte bara, för ibland ni tittar ju på vanlig någon pilsnerfilm där de springer i dörrar och så här och så. Och det är ju, alltså, de är ju inte särskilt bra på det sättet. Men de är gjorda med någon sorts glatt humör och någon sorts värme som jag kan sakna ibland också nu. Att det finns någon sorts... Det finns någon sorts värme i det här ändå, och de vet själva att det här är inte stor konst som kommer att leva i 1000 år, men de gör det med gott humör och det är kul liksom. Ja. Så att,
för nu har inte jag gett mig hän denna typ av kultur, men det har ju hänt ibland, typ, jag får en känsla att ibland sommaren så här, så kan det gå matiné som har halkat in på någon gång, kanske även kring juletid när det ska fyllas tablån så mycket. Och så här, men jag har ju för, jag har inte gett mig tiden för vad sa det till vändning eller
så.
Men jag tycker att det är svårt.
Ja.
För att det är så långsamt. Att det är de här långa scenerna, att det är så, men som sagt, jag har ingen...
Nej, just det. Nej, för det är svårt för vår dressad nutidsmänniska att sitta ner och vänta nu, det här på samma vis som det är svårt för många att läsa böcker, men vänta, det händer ju, det är 10 sidor och de har fortfarande bara handlat mjölk liksom. Så där och så kan det vara, ja, det kräver en,
är det någon form av, jag försöker liksom gräva i ditt inre här, kan det vara så att det är någon form av liksom meditativt för dig också?
Ja, alltså, ja, det kan det väl vara. Det kan det väl
vara. Kan också alltså, skoning från min sida.
Ja, men alltså så här, om de frågar om mig så här, vad är din bästa avkoppling?
Uh-huh.
Då är min bästa avkoppling att sätta sig i tv-soffan och se en gammal film. Uh-huh. Liksom. Det är min bästa avkoppling. Men jag kan göra andra saker också, kan ligga och vila eller jag kan läsa så här, men absolut bäst. Har jag 2 timmar över för mig själv, då blir det med 99% säkerhet att jag sitter och ser på en sån film. Och det har ju att göra med avkoppling och på så vis meditativt på det sättet.
Ja, ja, men det är avkopplingen så att det ger någon...
Det ger en liten en frid på något vis.
Ja.
Och så vet man, det här är ju... Ja, jag vet ju också att om jag sitter och tittar på den här filmen så vet jag att det slutar i regel bra.
Mm.
Alltså jag behöver aldrig säga, jag behöver aldrig sörja någon eller så här. Det finns ju naturligtvis sådana också. Jag ser sånt också. Som det exempelvis den här Herr Arnes pengar. Det är ju definitivt ingen komedi eller något glatt.
Allt
går ju åt pipan liksom. Ja. Så det är inte så att jag måste se något som är enkelt. Men ändå, det är enkelt, lättfattligt och avkopplande och snällt liksom. Ja. Så det blir lite meditation. Liksom.
Just det. Då blir nog, nu ska vi se om vi kan landa i någonting motsvarande för mig. Då tittar jag gärna på superhjältefilmer.
Just det vet jag att du gör.
För att då behöver jag använda ungefär
2%
säg 10% max. Ja. Så det är liksom bara att ta men det går väldigt snabbt. Det är väldigt snabbt och väldigt rappt och så. Men det är djuptgående, utan här här och där gör ingenting helt. För annars brukar inte jag se om filmer så mycket. Men många av det har jag sett. Marvel-filmerna har jag sett många gånger. För att det är så här... Så.
Ja, jag har ju sett lite superhjälpen också. Ja. Så att det är ju precis så.
Ja,
alltså, ja.
Det var roligt den här Herr Arnes pengar. För du hade lagt, eller någon hade lagt upp en bild.
Mm.
På fotat själva...
Filmduken.
Mm. Mm. Och det var en kameraman. Alla medverkande av betydelse sen kanske kom på slutet, ingen aning, men producent och så, ja. Var inte, men just det var en kameraman.
Ja, just det.
Då är det ju ett team på hundratals liksom.
Ja. Nej, det var en och samma som filmade hela. Ja. De kunde ju ha B-fotografer och så även där men på det stora hela så var det en person som gjorde detta alltså.
Ja. Det är spännande. Men det var en inblick i någonting.
Ja, vad återstår att se, det får terapeuterna dra slutsatser.
Ja.
Ja.
Ni kan väl höra över till oss, ni som sitter i vita rockar och lyssnar, för det finns det ju också såklart.
Ja, och bortsett från någon som står utanför dörren och väntar på oss.
Med speciella tröjor. Nej, vi kan lämna det.
Och du själv annars, då?
Jo, du. Fick du fundera, har det hänt någonting sen vi såg senast? Jag vet inte. Jag känner mig så otroligt inne i ekorrhjulet.
Mm-hmm.
Och en vän till mig som du också känner, inte varit med i podden, nej, så en person i alla fall, den har liksom lämnat ekorrhjulet. Och det kan fascinera mig så otroligt mycket. Det skulle inte passa mig. Den här personen, en herreman, han har dels jobbat i kyrkan och jobbat med helt andra saker, med maskiner och så. Men hans grej nu, det är att vandra.
Jaha.
Så nu är han för tredje gången och vandrar där man avslutar i Compostela, vad heter det nu där?
Ja, just det.
Det kommer till oss snart.
Ja.
Och har gått från 3 olika håll. Första gången han gjorde det så kanske det var, jag tror att det var 40 mil. Nästa gång var det från, tror jag, via Portugal. Ah, spelar ingen roll. Avslutar alltid på samma ställe. Det var 70 mil och nu är det 100 mil.
Jaha.
Så inför att han skulle åka så sågs vi och så sa han, nu har jag bara köpt en ditbiljett men ingen hem. Så får vi se när jag kommer hem. Och då liksom vandrar man ett par mil per dag. Jag förstår att det är otroligt vackert. Och så bor man på ett hostel. Och så går man, så det är liksom livet.
Mm.
Och så här, missförstå, jag skulle, det skulle passa mig väldigt dåligt. Mm. Och skulle jag gå med honom skulle jag dra ner den där fridfullheten otroligt med mina gnäll så. Men jag kan glädjas så inligt åt någon som vågar bryta den normen. Så. Mm. Mm. För jag har varit så här, men direkt, men jobb och så, men nu gör jag det här. Så kan jag jobba lite, så kan jag göra något liknande och så där. Samma person var också... Jag jobbade ideellt hela sommaren på ett läger mot en gård så här.
Ja.
Och har funnit någon frid i att det materialistiska och det fasta inte är så viktigt för honom så.
Mm, mm.
Nu, som sagt, skulle inte passa mig. Men att hitta mer sånt i vardagen, de här, utifrån sin verklighet. Det är också för att det är väldigt, väldigt mycket nu och stressigt. Och då kan det bli så här, är det värt det? Alltså du lever en gång, är det värt att hålla på med springa det här hjulet liksom?
Ja, ja.
Men jag känner, jag skulle inte ha modet att... Det är så lätt att hitta undanflykter. Så, men jag kan ju inte åka, jag har ju mitt barn liksom. Mm. Eller jag kan inte, för jag har ju den här förpliktelsen. Så här. Men det är ju mycket undanflykter också. Mm. Alltså det skulle gå att hitta liksom sätt att leva på ett annat sätt. Så.
Just det.
Hur det skulle vara för min del vet jag inte. Men där går mina tankar mycket när det blir så här, är det värt det?
Liksom? Ja, just den.
Ja,
liksom.
Ja.
Är det värt det här? Alltså, är det verkligen det här jag är född till? Och till,
ja,
liksom?
Ja.
Vi tänker att Gud ger oss ett liv och en värld. Liksom.
Ja.
Ja.
Och tar jag vara på den på bästa sätt? Och då är ju svaret nej, såklart. Att man inte gör.
Mm.
Och man lägger till sig för mycket undanflykter och för att göra det som man egentligen tror jag skulle må helt bra av. Men det är så svårt att vara den liksom normbrytande för en själv och mitt annat.
Det finns en roman av Vilhelm Moberg. Det är någon sorts, han skrev i 4 invandrarromaner om emigrationen från, eller till USA då,
från Sverige.
Från Sverige. Och så finns det en typ av uppföljare skulle man kunna säga som han skrev senare som heter Din stund på jorden. Och det handlar om en svensk-amerikan som bor i Amerika alltså. Och tänker tillbaka på sitt liv och så. De har ingen anknytning till de övriga romanerna egentligen, men just så, ja, det är samma tematik om man säger. Och där är det just, han tänker tillbaka på sin storebror som inte blev så gammal. Jag tror att han nog rycka in i lumpen, ja, storebrodern. Och där blev han sjuk och dog sen då. Det här är ett trauma. Så tänker han tillbaka på hur de var när de var små. Och så här. Och då, Siegfried hette brodern. Och han sa många gånger så här. Alltså, tänk på att du är på den här jorden bara en gång. Du kommer aldrig hit igen. Nu är det din stund på jorden. Ta vara på den här stunden liksom. Och det där har jag använt. Jag har använt det dels i Griftetal men också på allhelgona sammanhang och sådär. Just att nu är det din stund på jorden. Ta vara på den för du kommer aldrig hit igen. Så, och det är ju en väldigt vackert och också lite... Mm. Det öppnar stora djup om man säger.
Ja, just verkligen.
Det. Du har bara den här stunden liksom. Du lever i, ja, kanske lever i 90 år om du har tur. Och, så.
Och det är där man inte vet heller. För de som börjar närma sig pension kan man säga, men nu ska vi göra de här grejerna och så.
Mm.
Men det vet man ju inte. Nej.
Det är ju många som verkligen inte får det. Utan som ser fram emot en pensionering och sen så avlider man en vecka efter pensionen. Alltså det är inte ovanligt så att säga att det inte händer. Och det, ja, vi vet ju ingenting. Vi sitter här nu nästa vecka, kanske vi är borta båda två. Vi vet ju inte det. Hoppas inte det, tror inte det heller, men...
Nej, men liksom. Oftast kanske då handlar det om ja, men alltså visst, nu jobbar vi i kyrkan, vi har ett kall för det, vi vill ju göra det här alltså. Men vi leker med tanken att nästa vecka du är ekonomiskt oberoende, så du behöver inte ingen överflöd, men du ser att du får din lön fortsätter att komma fast du inte jobbar. Men vad skulle man göra? Vad skulle man göra då? Alltså det är också, jag tror att det ska uppstå ett otroligt tomrum.
Alltså jag kan säga att om det hände mig, okej, du behöver inte jobba här.
Nej.
Du får lika mycket pengar varje månad i alla fall. Så skulle jag säga, men jag vill.
Ja.
Jag skulle fortsätta jobba. Jag kanske skulle gå ner i tid, men jag skulle fortsätta jobba.
Ja.
För att det känns väldigt meningsfullt. Och under perioder så har jag bara varit föreställd att jag ska gå i pension liksom, och ingen behöver mig längre liksom.
Nej.
Det känns fruktansvärt. Så sen bland andra gånger har det känts att jag kommer att få pension i alla fall en vart idag.
Ja.
Men ofta så, nej jag, det många säger det också, så länge man är behövd liksom.
Ja.
Vi har ju en herre som vi känner, både du och jag, som fortfarande håller på och jobbar med ungdomar på ideell basis och är 87 år gammal nu.
Ja, just det.
Och för att han känner att han blir behövd. Han behövs liksom.
Ja, det är väl därför också många blir otroligt deprimerade och så när de slutar jobba, för att nu är jag inte behövd längre. Om man inte har krattat gången för sig. Vissa gånger kan man inte kratta, till exempel om man inte har en familj eller så. Men om man krattar gången på det sättet, att de här sakerna tänker jag göra nu, och nu ska jag kanske gå in i det här ideella uppdraget eller göra den här resan som jag har sparat och tänkt och sådär, då blir det väldigt tomrum, tror jag.
Det tror jag att det är.
För då när jag har varit de här tankarna, men vad skulle passa mig där? Jag vet inte. Så.
Nej.
Jag tror också att det skulle vara sunt för mig att dra ner på tempot. Alltså, det behöver jag göra nu. Mm. Och kanske säga, gå ner lite tid och såra, om det skulle finnas den möjligheten. Men jag vet inte. Jag vet inte vad jag skulle göra. Vi kan ju inte bara ligga där på soffan och titta på
film
hela dagen. Jag skulle lägga mycket mer tid på mig själv på det sättet att fysiskt ta hand om mig. Jag skulle promenera mycket mer, göra sådana grejer liksom. Träna på ett mer sunt och bra sätt. Men utöver det, jag vet inte.
Nej.
Så meningen kanske är att man ska vara i det här ekorrhjulet, men jag tror att det är gott att stanna upp och reflektera över det, och i det här. För du har bara den här stunden.
Man har bara den här stunden, ja. Och att man gör sånt ändå. Alltså det är egentligen inget fel på att vara i ett ekorrhjul så länge man är ekorre. så länge man inte tycker att det är jobbigt.
Nej, precis.
Alltså det går ju an att springa där man känner, det här är okej. Visst, det är ett lite tradigt. Jag går till jobbet samma tid varje dag. Jag går hem samma tid varje dag. Jag gör inte samma saker, men ganska liknande saker. Men det är ganska okej, för det här är saker jag tycker om att göra. Man istället känner att, vad jag hatar det här. Jag måste gå upp här varje dag och jag ska gå
hit. Det är där skillnaden är. Om du trivs,
det är skillnaden, påstår jag. På samma vis som det är stress. Alltså stress kan ju vara förfärligt och farligt. Men det kan också vara nyttigt med en viss stress. Om man känner själv att, okej, jag är stressad men jag kommer att greja det här.
För skulle det inte finnas några hjul, då blir det ju katastrof.
Ja.
Du sitter med ekorrar
och inte vet vad de ska göra.
Kjell ekorre, du har en lång liksom, röd svans. Och en liten mustasch också på den här ekorren. Och så känner du, varför ska jag göra det idag då? Så.
Ja.
Och om det inte hade funnits de här hjulen.
Ja, lite så här, om man nu ska vidga kulturreferenserna lite, så tänker jag på Alfons Åberg och hans pappa som deppar ihop när de ska rensa bort julen. Det är så tråkigt och nu är julen slut och så här, och det där kan jag känna igen mycket. Och då kommer Alfons farmor dit och säger, man måste ha tråkigt ibland, för annars märker man inte när man har roligt.
Men
det är lite sådär alltså, att det, om det inte finns några rutiner, så att allt är bara flytande, då vet man ju nästan inte, då känner man nästan inte av det heller.
Liksom. Nej.
Och som sagt, att så länge man känner att det här är ändå något jag vill göra. Alltså. Ja. Jag tänker på min far som jobbade i 30 år på samma ställe och mådde dåligt av det.
Ja.
Det är ju inget, alltså, det är ju aldrig bra någonstans. Liksom.
Nej.
Men om man jobbar 30 år på samma ställe för att man trivs,
då är det
en helt annan sak.
En sak, ja. För det är ju så många som jobbar för den lilla ledigheten man har.
Ja,
och då blir det också ganska,
om det enda som är värt, som livet är värt att leva för, är 2 dagar i veckan.
Ja, alltså, plus kanske
några kvällar på.
Ja, och 8 veckor till kanske med allting liksom så där. Nej, det kan det ju inte vara heller.
Nej, det blir någon sjuk på något vis då, liksom att det enda det måste ju vara fel sätt att leva på något vis. Men hur gör man? Nej, jag vet inte. Det går ju an att sitta och...
Blir vi sämre också på att ha tråkigt?
Det tror jag.
Det tror jag. Det verkligen är
svaret. För det här har vi diskuterat för. Står man och vi har 2 minuter till bussen.
Då tar man upp telefonen.
Då kommer telefonen. Ja. Det går ju inte, alltså man sitter ju inte bara och väntar. Eller jag sitter på perrong liksom, och det är 10 minuter i tåget, och det händer ju inte att jag bara sitter stilla och tittar ut i luften. Det gör jag ju inte.
Jag ser ju mycket på det, min son, han är 7. Och nu kommer ju, alltså jag kan ju ärligt inte säga, komma ihåg hur jag var som 7-åring. Jag kanske var lika dåligt tålamod och rasslös. Men det kommer jag inte ihåg, så det kan ju min mor fylla i. Och far. Vad vill jag säga? Jo, men jag ser på honom, alltså så vet, så här, men nu får du inte spela tv-spel längre. Ja. Det är ofta så. För det är det han tycker är roligast hos mig. Ja, nu får du inte spela tv-spel. Jag har ingenting att göra. Ja, men bygg Lego. Det är inte roligt nu, så. Vad ska vi göra nu? Ja, men vi gjorde det här för 2 minuter sedan. Kan du bara sitta en stund? Nej. Och då är han väldigt lugn. Så. Ja, och så. Han gillar de här lugna grejerna. Men han vill ju ha något att göra liksom.
Hela tiden. Ja, just det.
Och sådär. För, ja, men då kan vi få titta på iPaden. Så. Jo, men kan vi också göra ingenting? Va? Nej. Och det där är ju inte bra. Alltså det tror jag verkligen
nej,
inte. Och
nej,
likadan. Så, ja, som du säger, står vi bussen 2 minuter och har inget att göra liksom.
Ja.
Då börjar man spela något eller skriva något. Eller
ja, visst. Nej, det precis. Det händer inte att man inte gör någonting. Jo, det händer, men alltså inte i det sammanhanget. Jag kan lägga mig på soffan och bara titta i taket. Det kan jag göra en stund.
Mm. Problemet för mig är att det tar 2 minuter, sen sover jag.
Ja, just det. Ja, och det händer då väldigt ofta i mitt fall också. Ja. Jag kan sitta i min egen besöksfotölj på jobbet och somna till. Ja. Så det kan ju hända.
Mm.
Så det är inte alls ovanligt att jag nickar till i olika sammanhang. Men det där, att göra ingenting så. Men inte om jag behöver liksom fördriva tiden eller någonting. Alltså bara sitta eller... Och jag skulle kunna gå ut och gå. Det gör jag ju aldrig. Men det skulle jag ändå kunna göra utan att ta fram telefonen. För då gör jag någonting.
Jo, men, ja, men det kan jag också. Men då gör du ju någonting.
Ja, då gör man ju någonting. Man är inte bara...
Men går jag själv då... Det är jag. Då tar jag ju alltid och lyssnar på någonting.
Så
går ju väldigt sällan.
Men du hör inte fåglar med.
Nej, väldigt sällan tar jag ju en promenad och bara går och tittar på skapelsen.
Nej, just det.
Men ibland så gör man ju det. Och så inser man ju, varför gör jag inte det oftare? Exakt. Varför gör man inte det oftare?
Varför gör man inte oftare? Det är så vansinnigt.
Det finns ett jättestort fält, del av Järvafältet, ganska nära bord. Så det, nu ska jag inte spetsa till och säga att det ofta att det händer någon gång.
Ja.
Så, nu har jag inte överdrivet.
Nej.
För det kan sitta någon och lyssna och säga, nej det gör du inte. Nej, jag har inte sagt nu eller. Utan någon gång går jag där och känner att det här är ju helt underbart. Varför gör jag inte det? Och så kommer det lite djur och så kan man titta på dem och så går man vid.
Ja,
och så vet man också att det här mår ju kropp, själ och ande så bra.
Så bra, ja. Ja, visst.
Så. Ja. Istället då för man lurar sig själv också ofta och säger så här, jag har inte tid. Men det har man ju. Alltså det handlar om hur du prioriterar din tid också.
Till del i alla fall.
Till del. Jag menar, till del är det ju så. Det är ju ganska mycket som jag sitter varje dag och tittar på någon serie eller så. I mitt fall.
Mm.
Och den tiden skulle ju kunna göra någonting.
Något annat.
Ja. Annat då. Som kropp, själ och ande skulle må mycket bättre av.
Ja.
Och...
Du gjorde något experiment här för något år sedan. Eller ett år. Jag kommer inte ihåg. Nej, att vara fasta från sociala medier.
Just det.
Inte fasta. Men du undvek att vara på sociala medier under en period. Det är inget som du har funderat på igen. Så här, det är en...
Jag vill. Problemet är bara, och det här är ju också så dumt, att när jag känner frid, då är jag beredd att göra en sån sak.
Ja.
Alltså när kropp, själ och allting är i balans och frid, då är jag lätt för att göra de här grejerna. Alltså då så här, ja, men testa en sån sak, att vara utan sociala medier eller promenera mycket mer, ta mig tiden, för jag vet att det är lätt att må ännu bättre när man redan mår bra.
Ja, just det.
Men jag får sån... Alltså när det är fullt i huvudet av så mycket jobbiga saker. Då liksom orkar jag inte ta mig tiden att inte fylla tiden med massa saker.
Nej.
Det har varit en komplicerad mening.
Ja, men jag förstår vad du menar.
Då vill jag matas. Och det är ju för att man inte orkar ta tag i det där. Att... För då gå ut ett par timmar och rensa skallen som man faktiskt gör vore ju gott då. Mm. Så det är klart jag tänker på det, men jag orkar nu inte göra en sån sak. Som skulle göra att jag mådde bättre.
Ja, det
dum man är som människa.
Ja, det är
hur man pratar det, vad dum man är.
Ja, man är ju verkligen korkad. Alltså. Ja. Och det... Ja, vi är klart att man är lite olika, men jag tror väldigt många är väldigt dumma när det gäller sådana saker.
Jo, så ser det på olika sätt vad man är i behov av, såklart. Men att man gör ju... så här också är spännande. Folket har aldrig tränat så mycket som man gör nu. Mm-hmm. Men aldrig heller varit så feta. Och då kan man ju undra sig, hur går det här?
Hur går det till?
Ja, det går till så här. För att vi stirrar oss blinda på de timmarna vi lägger på att träna. Men vi hoppar all vardagsmotion. Du sitter och sen går du till gymmet. Du kanske tränar varje dag en timme. Mm. Jättebra. Men förut så var ju folket mer... Alltså människan var mer...
10 timmar.
Vi tränade inte, så. Men du var ute och gick runt. För du gjorde det kanske i både jobb och fritid på ett annat sätt. För att du satte dig inte vid någon skärm, utan du rörde på dig. Du får den här vardagsmotionen.
Mm. Ja, just det.
Och där tänker jag varje morgon... eller varje kväll innan jag ska sova. Imorgon går jag till jobbet.
Mm.
Mm. Det tar mig 20 minuter.
Ja.
Och det tar... dörr till dörr med bussen om man passar 10 minuter. Det är ju ingen skillnad.
Nej.
Jag har ju alltid de där 10 extra.
Ja.
Hur många månader tror jag går?
Inte många.
Nej. Det är okej som det här, i morse när jag skulle, då spörregnar det.
Mm.
Då är det fine, såklart.
Ja, just.
Men de flesta månader spörregnar absolut inte. Nej. Då är det så här, här borde jag gå.
För där hade jag också en period när jag jobbade på mitt förra ställe då, där jag gick från stationen och dit det tar... vet inte, en halvtimme.
Ja, just det. Mm. Ja. Då förstår jag vart du gick. Ja,
ja, och då det gjorde jag med ganska troget. Och jag mår ju bra av det. Liksom.
Ja.
Man får dels komma igång, man får frisk luft, man får röra sig så här. Nu kan jag inte just det, för nu jobbar jag på ett annat ställe där man inte kan gå på samma sätt. Men samma där, det rann ut i sanden så här. Jag visste att det här var bra för mig, men det är ändå så mycket lättare att hoppa på bussen och åka. Så,
ja.
Det är inte vad det... Tiden fanns ju även där, för jag kommer tidigt till jobbet på morgnarna, så tiden fanns ju, men det var ren slöhet på något vis. Ja. Liksom, att, nej,
och det tar då, hörde jag någon kunde säga, det tar en månad ungefär att få en vana att sätta sig.
Jaha,
så det är ju inte så egentligen längre du behöver investera tiden för att det ska gå på automatik.
Just det.
Att du går till jobbet varje morgon så. Och du går då hemifrån 10 minuter tidigare, ja, i mitt fall, som är ingenting. Liksom.
Det är ingenting, nej.
Och hur ofta står jag inte och väntar 5 minuter på bussen för att den är försenad, till exempel.
Ja,
och då vart det summa samma.
Ja,
det är så dumt. Ja, vi får sluta med det nu, för jag inser ju hur dum jag är som människa. Jag vet, man ser, det är det också. Man sitter ju på svaren. Man vet ju vad man behöver göra.
Ja.
Men man orkar inte ta... Man orkar sig inte ta sig för det.
Nej, just det. Nej, så är det ju. Verkligen.
För både du och jag har ju lätt att lägga några extra kilo på magen.
Ja, så. Det är mycket enkelt.
De har ju du tappat bort nu. Det är
ja, men bra det arbete. Jag jobbar ju på hela tiden.
Exakt,
för
exakt.
Det går, ja.
Mm. Man måste jobba på...
Jag kan ju nysa så går jag upp i vikt liksom.
Ser ett konditori bara på håll.
Ja,
men man vet ju vad man behöver göra.
Ja.
Så. Sen måste man hitta en balans att det känns värt och bla bla bla.
Ja,
man
vet precis.
Och likadant vet du mycket annat hur du ska... Ja, men okej, du stressar för mycket. Ja, då får du ju se över din livssituation och försöka så himla lätt som sitta utanför och säga det till dig själv eller till någon annan. Och så sitter man i själv och...
Ja, kroppens tempel brukar du tala om på för konfirmanderna. Det
ibland
som
är bra
dåliga
på att använda kroppens tempel. Ibland är det... Och andens tempel.
Ja, tänka sig det egentligen.
Mm.
Vi tror ju att Gud finns i allting.
Ja.
Om det vore så att om Gud kom till oss.
Ja.
Och så hade Gud gjort en liten present till oss. Den här saken här, den här får ni av mig. Den måste ni vårda. Ni får den av mig, ni får den av Gud själv. Ni
just det.
Passar den här. Både du och jag hade ju varit väldigt måna om den här saken. Liksom att det här måste jag vara väldigt rädd om. Vi har fått den här saken av Gud. Fatta, Gud själv har kommit och gett oss. Det här måste vi se till. Jag kanske ställde in den i ett på någon hylla så att det här får vi verkligen vakta.
Mm.
Mm. Fast Gud har gjort det nu.
Med oss, ja.
Med oss. Ja. Och det skiter vi. Alltså det, ja. Det man sitter, ja, vi har fått vår kropp och vårt liv av Gud, tror vi ju faktiskt.
Ja.
Tar vi hand om den gåvan? Nej.
Ingenting.
Jag ska inte säga ingenting, för man försöker väl lite grann, men slarvar för mycket, så kan man väl säga.
Där man dessutom vet hur man ska göra. Ja. I mycket.
Ja, just det.
Och saker man inte vet vad man ska göra, ja, då vet man kanske ändå vem man ska be om hjälp, eller vart, eller hur, för att kunna få hjälp med den här saken. Och ändå gör man det inte.
Mm.
Men ja, jag ska ta med mig. Får vi se. Så tänker jag mig att det är en present. För det är ju som att säga, hade Gud själv kommit här med en blomma. Ja. Som jag är väldigt dålig på. Men då hade jag gjort allt för den här blomman skulle överleva.
Ja. Och vi är hyfsat bra på att ta hand om andra människor också. Alltså man vi tror att vi Gud finns i andra människor. Ja.
Och man är så bra att veta också vad man ska säga till andra.
Ja,
så just när man har, samtal med någon kollega eller så. Men du, ska du inte tänka så här? Jo, tittar man i spegeln. Ska inte du göra så här?
Nej.
Åh, Kjell. Vi har mycket att lära.
Vi har mycket att lära.
Det sitter två lärda här, men ändå så mycket.
Ja, fast inte i det här fallet. Nej. Jag vet inte.
Hjälp oss.
Vi behöver hjälp.
Ja. Jag har fått, bra.
Jag hittade en meme.
Ja, på mem.
En mem.
Eller meme.
En meme. På Facebook eller någon annanstans, vet inte, det spelar ingen roll. Den står på engelska, ska jag försöka nu översätta den.
Mm.
Och det här är en Biblical Jesus versus Modern Jesus.
Okej.
Okay. Ja, jag läser för att se, så kan vi ta diskussionen sen. Biblical Jesus, alltså bibliska Jesus, född som Gud allsmäktig i köttet. Moderna Jesus var en bra lärare och människa. Bibliska Jesus älskar oss tillräckligt mycket för att tala om för oss sanningen. Moderna Jesus tunnar ut budskapet för att inte vi ska bli arga. Bibliska Jesus visar oss vägen till evigt. Den eviga skatten, det eviga livet. Så, moderna Jesus lovar oss världsliga skatter. Bibliska Jesus varnar oss för synden, domen och helvetet. Moderna Jesus skickar alla till himlen och avskaffar helvetet. Bibliska Jesus ger dig frälsning, hopp, fred eller frid och glädje. Moderna Jesus ger dig hälsa, välstånd och lycka. Bibliska Jesus hatad och utstött från världen. Moderna Jesus älskad och accepterad i världen. Jag kan ta en till, det finns nästan ytterligare, men det är lite tröttsamt. Bibliska Jesus hatar synden och berättar sanningen om synden. Moderna Jesus struntar i synden och rättar dig aldrig.
Ja.
Vad säger vi om det här nu då?
Sant. Alltså,
I någon sorts mening.
Så är det sant. Och lite. Det blir väldigt skrämmande hur vi har skapat en verklighet för att den blir bekväm.
Mm.
Någonting åt det hållet.
Ja, just det.
Att vi så gärna vill slippa vissa saker som står om bibliska Jesus, så att världen har skapat en annan bild.
Det ligger nog absolut.
Ja.
Jag tror att så det mycket av det stämmer så. Sen får jag en liten dålig känsla av den här texten, för att man försöker liksom, ja, man försöker väl göra.
Det är väldigt konservativt.
Det är väldigt konservativt, men det framgår också av sändaren till den här, så det
kan tänka mig. Men det också kommer den konservativa lyssnaren tycka att fel, men
har vi såna konservativa
lyssnare? Nej, jag tror inte det. Kanske. Välkommen också. Vad heter det? Vad skulle jag säga? Jo, jag skulle säga. Något som du och jag återkommer till ofta när vi pratar om bibeltexter, så får man tänka på kontexten och tiden.
Ja.
Och det här vet vi inte. Nu blir det gissningar, som alltid. Hade det varit Jesus vandrat idag fysiskt skrivit en bibel, så hade det varit... hade ju förmodligen Jesus agerat annorlunda. Tror att det har varit väldigt svårt för honom att vandra i de här kläderna och pratat på det sättet och samlat folket och förmanat. För det är ju efter den, hur man levde då, den kontexten. Det har varit så ett annat sätt idag.
Man kan inte uttrycka, man kanske inte skulle uttrycka sig på det sättet som Jesus gjorde på den tiden.
Lägg ner skärmen och se varandra skulle ju kanske
det,
vara en
det skulle ju säkert vara en
överskrift så. På Källevangeliet kapitel 12.
Ja, just
Jesus
det.
Säger till sin lärjunge.
Jesus talar.
Nej, men så är det ju.
Ja. Alltså, vart och ett av de här uttrycken, alltså, eller påståendena, så inga problem egentligen så. Att förstå att det, men det stämmer nog. Men tillsammans när det samlas blir det lite väldigt konservativt. Det här var rätt, ni vet, ni har svikit det. Och jag får ju känslan av att ni i Svenska kyrkan, ni har ju moderna Jesus, medan vi i andra kyrkor, sådär. Och det, så kan man ju tycka och diskutera och hit och dit. Men,
jag tror att vi får bara bredda till moderna kristenheten har snuttifierat liksom, gör man ju gärna med Jesus. Om vi nu tycker att det är en snuttifiering. Men det blir något åt det hållet, att det är mer mild. För går vi till texterna så var han ju inte mild.
Nej, det kan man inte påstå. Och egentligen är ju det en väldigt konstig tanke egentligen. Var har vi hittat den här milde Jesus som står och klappar lamm liksom, och så att han är god, det är en sak. Att han vill oss att vårt bästa liksom, det är ingen tvekan om, men han är ju inte gullig på något vis.
Nej, för att vara tydlig och hård kan man ändå vara god.
Ja, men absolut.
Det är inget lika med att man är ond på något sätt.
Nej, och han säger till sina lärjungar, ni älskar varandra, ni alla ska se att ni är mina lärjungar för att ni älskar varandra. Så att han talar ju kärleksbudskapet, och han, återigen, det bibelställe som vi alltid kommer tillbaka till, där med äktenskapsbryggerskan, där är han ju väldigt tydligt på den här kvinnans sida liksom. Han hjälper henne mot de andra. Samtidigt så säger han ju också, gå nu och synda inte mer. Så att han säger ju tydligt, det här är inte okej, men jag dömer det inte. Och det är väl det mildaste han gör nästan. Alltså i det, där är han väldigt omhändertagande skulle man kunna säga. Men också tydlig. Det här, du har gjort fel, men...
Verkligen. Ska vi lämna det?
Det lämnar vi.
Ska vi
gå på andakt?
Det gör vi.
Ja, men då går vi då. Nu kan ju ni sitta och lyssna så länge. 18 söndagen efter trefaldighet. Nu går vi i skogen här och tar hand om våra tempel. 18 söndagen efter trefaldighet heter att lyssna i tro. Och jag läser nu för er alla ur Markus evangelium. När Jesus skulle fortsätta sin vandring sprang en man fram och föll på knä för honom och frågade, gode mästare, vad ska jag göra för att vinna evigt liv? Jesus svarade, varför kallar du mig god? Ingen är god utom Gud. Du kan budorden, du ska inte dräpa, du ska inte begå äktenskapsbrott, du ska inte stjäla. Du ska inte vittna falskt. Du ska inte ta ifrån någon det som är hans. Visa aktning för din far och din mor. Mästare, sa mannen, allt detta har jag hållit sedan jag var ung. Jesus såg på honom med kärlek och sa, ett fattas dig. Gå och sälj allt du har och ge åt de fattiga, så får du en skatt i himlen. Kom sen och följ mig. Vid de orden mörknade mannen och gick bedrövad sin väg, för han ägde mycket. Jesus såg sig om och sa till sina lärjungar, hur svårt blir det inte för dem som har pengar att komma in i Guds rike? Lärjungarna blev bestörta över hans ord, men Jesus sa igen, mina barn, hur svårt är det inte att komma in i Guds rike? Det är lättare för en kamel att komma in genom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike. De blev ännu mer förskräckta och sa till varandra, vem kan då bli räddad? Jesus såg på dem och sa, för människor är det omöjligt, men inte för Gud. Ty för Gud är allting möjligt.
Kan du tänka sig då att Jesus hade använt en annan referens än kamelier med nålsöga?
Ja, just det.
Fast det är ju lika tydlig idag såklart. Man fattar ju att det här är svårt.
Ja, det kommer inte att gå så bra.
Det här kommer inte gå bra.
Men här är han ju också faktiskt lite ganska ändå, han ser på mannen med kärlek, han är rätt så mild här ändå, men han är ju också väldigt tydlig. Ah, ja. Det finns en sak du kan göra, du kan sälja allting, sen kan du komma och följa mig. Och sälja att du har gett de fattiga så får du en skatt i himlen. Och det, vilken av oss skulle göra det?
Liksom? Det är ju väldigt munktänket.
Ja, just det. Det är det. Precis.
Lämna allt och gå i kloster. Ja. Av enkelhet, det som serveras till dig så att säga. Och du blir rik på ett annat sätt.
Ja, just det. Just det.
Och det... Här är ju mannen mer då som min vän som är ute och vandrar.
Ja, just det.
Han går ju en lång pilgrimsvandring kan man säga. Har inte sålt allt han äger, men gjort sig av med sina liksom, inkomster. Alltså det är motsvarande.
Ja, just det.
Som var inledning till vårt långa samtal om att hitta friden. För här tänker jag att brytit också...
Ja, han har följt alla regler.
Ja, så här. Ja, men precis. Men du måste göra av med det här sista också. Här.
Du
ja.
Tänker för mycket på de här världsliga sakerna.
Precis,
liksom,
precis. Eller, ja.
Du måste göra det med det för att du ska kunna få den här friden som jag kan ge dig, liksom, säger Jesus, typ.
För att om jag ska säga så till dig, Kjell, jag tar dina telefoner. Du kommer få den här telefonen av mig som du kan ringa på, så du kan ringa din familj. Ja. SMSa.
Ja.
That's it.
Ja, just det.
Det skulle vara en svår uppgift.
Det skulle vara svårt. Ja, oja. Absolut. Ja. Det är alltså det man... Jag skulle nästan ha svårt att klara mig utan den, liksom.
Precis. Men då skulle du ju lägga mer tid på kanske det som gör det mer gott. Som gör gott i...
Precis. Det är ju en... För det är ju det här beteendet som vi nyss var inne på där. Det är ju inget som vi måste ha egentligen. Alltså det är ju... Det är inget... Jag menar, det är ju en sak om Jesus skulle säga sluta äta.
Ja.
För det kan vi inte, då dör vi. Eller sluta andas eller så här.
Men det säger inte Jesus.
Det säger inte Jesus. Utan Jesus säger, sälj allt du har. Kom och följ mig.
Ja.
Och det kan vi.
Ja.
Fast det gör det inte. Väldigt få av oss gör det. Sen kan man kan ju alltid, vi måste ha ett hus och bo, eller en bostad måste vi ha på något vis. Så här.
Alltså,
och det behöver man väl ha. Men vi behöver absolut inte ha allt vi har.
Nej.
Och jag är absolut inget föredöme i det här, utan jag har massor med saker som jag vill ha, men inte måste ha.
Ja.
Det är väldigt få av de saker som jag har som jag verkligen inte kan klara mig utan.
Nej.
Jag vill inte klara mig utan dem.
Men det är en annan sak. Men vi kan. Ja, nej, det är ju...
Jag behöver inte...
Ja, men vi har ju inte gjort så av mig så mycket som mannen här. Långt ifrån.
Och då är han, tycker jag, liksom att Jesus säger att han var bra att ha gjort det här, men det här är kvar.
Mm.
Vad skulle Jesus säga till oss?
Oj. Skaka på huvudet.
Du har fortfarande helt garage för med julsaker. Ja. Snälla Kjell, kan du göra av med det? Ja. Så kan du komma till mig. Nej, inte mina tomtar!
Ja. Så det räcker med ett kors.
Ja. Nej.
Det har jag inget.
En krubba åtminstone.
Ja.
Nej, en krubba får du inte ha.
Nej. Avgudningar av tomtar. Nej, men det finns... Det är ju här som gör det så intressant, att fast den här texten är så himla gammal och det är en annan tidskontext och så blir lite emot mig själv, så passar ju lika bra in på oss.
Här och i det här fallet, absolut.
I det här fallet, absolut. Här och nu så passar det. Och vi vet ju vad vi skulle behöva göra, men vi gör det inte.
Men det gör ni inte. Och där kan vi liksom säga, så, om man hårdrar lite grann, vi lipar lite åt Gud liksom.
Ja, absolut.
Så, nej, vi gör inte som du vill att vi ska göra.
Nej,
vi vet vad vi vill att vi ska göra.
Ja, för att vi ser oss själva först.
Ja, visst, och vår egen bekvämlighet och så. Sen kan vi inte överdriva. Vi kan vara goda människor i alla fall på många vis, och vi kan ta hand om varandra och göra goda saker.
Men
vi gör inte exakt det Gud vill att vi ska göra.
Nej.
Vi ägnar inte 100, eller ägnar 100 heller. Vi ägnar inte tillräckligt stor uppmärksamhet.
Absolut inte.
Åt den delen av livet.
Vad bra texten passade in med det vi har pratat om.
Absolut.
Vad vill du sjunga för oss idag?
Jag vill sjunga psalm 712.
Men är det det Herren vill
att du ska? Det är Herren vill. Gud, vad vill du att du ska? Du vill det? Okej.
Okay, ja. 712. Ja, men bra.
712 sa du,
ja.
Ja, men då kör vi det. O Gud som skapat vind och hav att sjunga till din ära. Vi är ditt folk, åt oss du gav ett glädjebud att bära. O Herre, giv det nya liv där sång och spel får välla. Ur tron, ur glädjens källa. Jesus Krist, där du går fram, sjungs hoppets nya sånger. Du frihet ger från synd och skam till kraft, du vänder ånger. Och låt oss då få leva så att världen ser och känner att vi är dina vänner. Och du Guds ande, kom och sänd den eld som kyrkan renar. Alla med en glädje tänd som oss med dig förenar. Ja, låt oss få med lovsång gå och vittna om ditt rike. Din kärlek utan like.
Tack för det, Kjell, och tack Svenska kyrkan i Sollentunas kommunikationsenhet för att ni är med oss på detta. Och ni kära lyssnare, och kära Kjell, nu tar vi, tycker jag, till nästa vecka och så gör vi någonting gott för oss själva som vi inte brukar göra.
Kan vi försöka det? Ja, det ska vi se, och så, om vi kommer ihåg det, så kan vi förhöra varandra nästa vecka.
Ja, kan ni också göra. Skicka in vad ni har gjort. Hörrni, ha det så himla bra.
Ska vi förhöra oss.
Ha det så bra, så ses vi i kyrkan.
Tjingeling!